Ska vi be tillsammans ytterligare en gång? Herre, vi prisar dig för det vi har fått uppleva redan här och nu. Tack för ord, ditt ord och bönerna och framförallt också lovsången och tillbedjan och äran till ditt namn, Herre. Och vi prisar dig för att vi får fortsätta och betjäna dig, Jesus, på olika sätt, Herre. Tack för vittnesbördet om ett föredöme som levde men som nu finns hos dig i himlen, Herre. Jag ber att det ska bli många sådana, Jesus. Att vi alla får vara ett ljus, ett salt i tiden, Herre. Och att vi skapar en trons gemenskap, Jesus, som håller även när det blir kamp och strid, Jesus. Vi prisar dig för det i Jesu namn. Jag fyller i gemenskap när du sa tro. Trons gemenskap ska jag tala om. Och vi ska läsa ifrån Filemon ett väldigt fint textsammanhang som också belyser vänskap, gemenskap mellan aposteln och en kär vän som han skriver till. Det är alltså det är Paulus som skriver till Filemon. Och Filemon var egentligen ingen ledare så. Han var en vanlig församlingsmedlem. Möjligtvis så var han kanske en gruppledare, en böneledare på något sätt. Men han hade ett starkt vittnesbörd. Han var en del i församlingen, men han lyste upp på något sätt. Han var ingen plattformsmänniska, utan han var en i mängden. Men han lyste upp väldigt starkt ändå. Och det ska vi tala om. Trons gemenskap, vänskap som skapas genom tro. Ifrån versen 4. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. Eftersom jag hör om din kärlek och din tro. Din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga. Min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam. Och ge en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig. Eftersom det heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, min broder. Tänk om vi skapar en sån atmosfär omkring oss. Som Filemon gjorde. Det står att alla heliga blev styrka i sina hjärtan. Och själv så blev han en stor tröst och kärlek för aposteln. Vi ser liksom, det var inte bara i nära gemenskapen utan det blev också ännu längre bort. För Paulus var på en annan del av världen, höll jag på att säga. Men ändå så fick han höra väldigt starka vittnesbörd om Filemon. Inte att han var pastor och predikade bra. Eller sjöng bra. Utan att han var en god kristen som skapade en god atmosfär omkring sig. En god atmosfär omkring sig. Ska vi smaka på det? Om man ska tala om miljö i en församling så är det handlar om. Man skapar en miljö som är trevlig. Man skapar alltså en atmosfär av trevlighet och vänskap. Men det grundar sig naturligtvis i vår relation med Jesus som har skapat den förmågan i oss. Vi har fått hans kärlek inneboende i oss. Vi har den helige andes närvaro. Och därför finns det ju förutsättningar, trots våra egna brister, svagheter som människa. Och vi gör många fel, vi säger många fel och vi handlar fel. Men Gud hjälper oss och skapar den där atmosfären, närvaron. Och det är nämligen så här, det är så Gud arbetar. Jag blir mer och mer övertygad om vad Guds församling behöver, så är det mer gemenskap med Gud, men också med varandra. Och den här kombinationen skapar en underbar Guds närvaro. Och det är den Guds närvaron jag söker väldigt mycket nu. Det är att Gud finns där vi befinner oss. Och det är nämligen så, för att det ska fungera så måste vi inbjuda honom. Vi måste tro på honom. Vi måste leva det livet som appellerar till hans underbara kärlek, va? Att han vill vara tillsammans med oss. Förstår ni? Du vet, när den första människan vandrade på jorden så gick de inte ensamma, eller hur? Utan den första människan gick och vandrade tillsammans med Gud dagligen. Det är närvaro det. Och det är det vi behöver. Du behöver en gudomlig närvaro. Du behöver gemenskap och du behöver vänskap med Jesus Kristus. Du behöver bli vän med honom. Inte en fiende till honom. Inte där du hela tiden diskuterar med honom vad du inte vill göra för honom. Där du säger nej hela dagar lång. Utan du säger ja till denna vänskap, denna gemenskap, detta förtroende som du vill skapa med Herren. Det här är inget slarvigt Kristusliv jag talar om. Utan jag talar om en djup och varm gemenskap med den vi tror på. För mig är det här viktigt i min ensamhet, inte här och nu, va? Det här är frukten av att jag har gemenskap med honom när inte ni ser det. När jag inte ska presentera något för någon annan. Visa upp hur stark tro jag har. Eller något annat. Utan det handlar om att jag har med mig honom dit jag går. Eller att dit han går kommer jag att gå. Det är ju ännu starkare. Men vänskap är väldigt viktigt i en Guds församling. För det skapar också gemenskap. När vi bryr oss om varandra, när vi tänker på varandra, ber för varandra, uppmuntrar varandra. Så skapar det en underbar grund för att alla andra vill vara med. Vet, om man vill vara med i en gemenskap, då söker man... Vad har dessa för något som jag drar mig till? Och det kommer nämligen en tid när det kommer att visa sig om församlingar har Guds närvaro eller inte. De som har Guds närvaro, gemenskap, vänskap med honom, de kommer att dra till sig stora mängder människor. För jag vill hävda att det som är det stora problemet, det är att man är ensam i Sverige. När jag ansvarade för själavården i den stora kyrkan i Stockholm, Philadelphia kyrkan med alla dessa 1000 medlemmar, så var det något som bekymrade mig. Och det var att trots denna mängd så kom den ena efter den andra och sa: jag har inga vänner i den här kyrkan. Jag är ensam. Jag kommer ensam in i den stora kyrkan. Jag går ensam ut ur den stora kyrkan. Ingen relation. Mötena, de var bra. Man sjöng bra, predikade bra. Allt var bra, va? Men en stor procent av de som gick på möten gick ensam ut, va? Det är väldigt tragiskt. Så det här får man ju som själavårdare veta. Det är inte alltid att pastorerna vet om det här, va? Att det är så illa ibland att människor är ensamma mitt i kyrkan. Alltså. De har inga vänner där. Och det är nämligen så att Man slår sig inte fram till vänskap och gemenskap. Man bryter sig inte in i något. Utan alla är ju försiktiga. Man vill ju liksom känna att man får kontakt. Va? Och så fanns det en del grupperingar hit och dit. Jag ska inte nämna vad de hette grupperingarna. Men det var ganska många. Och de där var väldigt tajta, ni vet. Så då fanns det gruppen där och gruppen där och gruppen där och gruppen där och gruppen där. Men de var isolerade från de andra. Och det här blev ett problem. I synnerhet för de som inte kunde komma in i gruppen. Därför behöver vi förändras. Vad den här församlingen ska göra, det är att öppna upp för gudomlig närvaro och leva ut gemenskapen och vänskapen utifrån den relationen med Gud, så kommer den här församlingen att växa. Ni ska ta med er människor, skapa förtroende för med dem. Ni ska visa vänlighet, kärlek och omsorg om människor. Och sen är det väldigt enkelt att dit du går då, så följer de efter på något konstigt sätt. Plötsligt så följer de med dig på mötet. Va? Därför att du har ju skapat en relation med andra. Ni vet att gudstjänster är ingen väckelse, eller hur? Va? Utan det är uppbyggelse där vi får möta Gud. Men väckelse, det är när vi skapar relationer. Skapa relationer med andra människor. Och framförallt skapar också relation och vänskap och gemenskap i församlingen. Där man också i den vänskapen, gemenskapen också accepterar varandras gåvor och tjänster. Vi vet att en kropp, den fungerar på grund av att den samarbetar. Om inte mina ben hade samarbetat med mig nu, så hade jag ju suttit kvar i stolen. Då hade inte blivit någon, ja, då hade jag ju predikat från, jag hade ju predikat från stolen då. Men det hade ju sett väldigt konstigt ut om plötsligt så sitter jag där och predikar och sen får jag förklara att mina ben vill inte samarbeta med mig idag. Visst vill vi samarbeta med varandra för att nå resultat, va? Om du nu ska spika upp något på väggen, va? Så är det ju bra att du tänker ut var du ska slå in spiken, men det är ju väldigt bra om armen gör arbetet då. Det här är enkel undervisning. Därför att det är så kroppen fungerar. Och så fungerar en församling också. Men det grundar sig i ett förtroendeskapande, en förtroendeskapande gemenskap. Där vi accepterar varandra och är vänliga med varandra, kärleksfulla, barmhärtiga, tålmodiga med mera. Det var Filemon. Han var en sån typ, vet ni. Han var på något sätt ett unikum. Något speciellt, något särskilt person, precis som du berättade där nerifrån. Eller härifrån, sa du det. Men du sitter där nere nu. Om den här mannen som inte var någon plattformsmänniska. Han hördes inte, märktes inte speciellt mycket. Men när han en dag gick hem till Gud, så var hela kyrkan full med folk som hade upplevt hans vänlighet och kärlek och omsorg. I det tysta, vet ni. Är det inte så vi vill lämna det här jordelivet, med åtminstone att någon kommer och är tacksam för oss på begravningen? Inte bara frun och barnen, utan och mamma och pappa eller släktkusiner och så, utan att någon annan också liksom ändå var tacksamma för att vi vandrade på den här jorden. Men vet du, är man elak och arg och så där, fast man är kristen, vet ni, så då kanske det blir tvärtom, va? Jag måste berätta en händelse. Jag har ju blivit så här konstig när jag predikar, att jag berättar så mycket ibland och det far hit och dit, va, när jag undervisar och predikar. Men jag har lärt mig att det kanske är något som jag behöver få säga, va, som ni behöver få höra, va. Men det var nämligen så, min första pastortjänst, då var jag 28 år, föreståndare i en pingstförsamling. Och det är ju länge sedan, ni vet. Och då var det ju andra ordningar i församlingen, liksom väldigt, liksom, ja, ni vet. Och det var tal om att vi skulle dela ut nattvarden. Och på den tiden, så just då hade vi fått be för många ungdomar till frälsning. Va? Och bland annat en tjej som, alltså, kan man bli renare än hon, va, efter frälsningsupplevelsen då. Alltså, man är verkligen fräsch då. Men då kom det ju till att hon var ju inte döpt, va. Och jag var inne på att nattvarden, den är öppen för alla. Det handlar om att människan själv prövar sig. Eller hur? Och är man i kyrkan och vill gå med i församlingen och man är frälst, så ska det inte vara något problem att ta emot nattvarden. Ja, man delar ju inte ut den på gatan, va, när man gör det här inne. Det är människan själv som prövar. Äldstebröderna sa, nej, det är vi som prövar. Ja, så är det ni som prövar. Ja, då skulle vi läsa Bibeln, och så står det att människan själv prövar sig. Alltså, det var ju inte då pastorn eller äldstebrodern som prövade om man ska kunna ta emot nattvarden. Utan det gör man själv. Ja, vi höll på pratande där då. Så tänkte jag, ska inte den här unga tjejen få ta emot nattvarden när hon vill? Hon är frälst. Nej, det gick ju inte, för hon hade ju inte hunnit döpa sig, men hon skulle döpa sig om någon vecka. Va? Och det var några då i äldstekåren som blankt sa nej. Och då tänkte jag, hur ska jag kunna lösa det här nu då? Då hade vi en tant, en väldigt fin tant, pingstvän, som hade varit med väldigt, väldigt länge, vet du. Men hon hade en tendens att vara väldigt argsint, ni vet. Även på möten, den här gamla tanten. Och så hade hon en hon gick runt med en käpp, ni vet. Och hon stapplade runt så där ibland. Och så när hon var irriterad, hon kom med käppen. Så var det någon som kom i vägen, då skulle hon slå dem med käppen. Och då tänkte jag, nu måste jag bara få. Vilken av dessa två är värdig att ta emot nattvarden? Då satt bröderna och tuggade fradga nästan. Då var de illa ute, vet ni. Ja, men hon är ju så arg. Ja, men hon är ju döpt och har varit med i församlingen sedan 1832. Alltså, hon måste få ta nattvarden. Men den här unga tjejen, ja men är inte hon tillräckligt frälst då? Jo, visst. Men då sa jag så här, att nu gör jag precis som jag vill, för ni klarar inte provet. Ni är fullständigt ute och cyklar när ni inte kan bedöma att den unga tjejen måste få ta nattvarden likväl som den arga tanten får göra det. Så hade jag en medarbetare och jag sa bara, ja, vi bryr oss inte om vad ni gör. Vi kommer att dela ut nattvarden absolut till henne och den arga tanten. Och så blev det, liksom, fortsättning följer, det blev förändrat. Så man blev väldigt öppen och givmild och tacksam. För väckelsen kom, vet ni. genom att vara, ha ett beteende som är kristligt, va? Och då händer det liksom ibland att jag och min kollega, evangelisten, vi satt längst fram i kyrkan, och ni vet, syndarna, de sätter sig längst bak, va? Eller hur? Men eftersom det blev, vad ska jag säga, annorlunda, församlingen var inte så hård längre, så vågar man gå längre fram. Men man gick inte bara på andra bänken. De satte sig bredvid mig och Kenneth, hela gänget. Så vi sa, varför sitter ni här framme? Ja, vi vågar inte sitta där bak för de där. De var rädda för de där gamla pingstvännerna, vet ni. För de uppfattades som hårda, ovänliga, fariseiska och så. Så att de gick och satte sig för första bänken. Har ni sett det någon gång? Att syndarna går till första bänken och sätter sig nästan i knät på pastorn. Jag tror att vi behöver få förändrad atmosfär i våra församlingar. Jag säger inte att ni har den här problemen, men jag undervisar dem att det här är viktigt, va? Om vi ska få in nya människor så måste vi också visa vänlighet och kärlek till dem. Jag har ju ofta hört det liksom, när man pratar med människor som inte har någon kyrkovana, är inte frälsta än, ni vet. En del, de svär ju vartannat ord. Och det gjorde jag också. Innan jag blev frälst. Inte nu. I alla fall så är det nämligen så. Att eftersom jag hade varit likadan, så hade jag inget bekymmer med att personen satt och svor varannan mening. Va? För jag visste att det finns frälsning för den här personen. Det finns en förvandling, eftersom jag blev förvandlad. Men när man då talar med människor, så är det ju inte vårt religiösa arv vi ska presentera. Utan vi ger kärlek, omsorg och vänlighet till vår medmänniska. Den första församlingen var känd för just detta, att man höll troget fast vid gemenskapen, bönerna, brödsbrytelsen med mera. Och det här skapade en stark gemenskap som gjorde att till och med, hör och häpnad, alla tyckte om dem. Hela folket tyckte om den här nya församlingen. Alla älskade dem. Det är atmosfär, det är närvaro. När Gud verkar genom oss i vänlighet och kärlek och omsorg. Det var väldigt vad ni hade mycket pennor där. Jag tror andra pennor. Ska vi bryta det här med utanförskap i församlingen? Ska vi bryta det här att människor går ensamma från kyrkan? Kommer ensamma, går ensamma ut? Ska vi vara noggranna med att visa kärlek, vänlighet och omsorg, så kommer en stor förändring att ske. Det står så här att försoningen är naturligtvis gemenskapens grund. Men i första Johannesbrevet 1:7 står det: men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi vandrar i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Här kommer det liksom hjälpen vi får. Jag får hjälpen i mina besvärliga attityder, eller vad det nu vara. Det är ganska många, tycker jag, själv jag har. Så kommer Jesu blod att rena mig. Och dig. Och alla omkring oss. Han tar hand om oss. Så att det är en förutsättning. Försoningen skapar gemenskap. När vi vandrar i ljuset. Det innebär inte att när det handlar om en gemenskap att alla måste bli som robotar då. Utan vi är ju personligheter. Och sa vi inte alldeles nyss att i en församling så är det många lemmar med många uppgifter, gåvor, tjänster. Så vi är olika också. Men vi skapar en underbar gemenskap. Och Jesu blod renar oss från synd, brister, problem. Ska vi läsa Filipperbrevet 1:27? Det här är alltså Paulus som hela tiden undervisar församlingen om just detta, hur vi ska leva ut vårt troende liv. Filipperbrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag vare sig jag besöker er eller inte får höra att ni står fasta i en och samma ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium. Ska vi gå vidare och se vad starkt det är? Apostlagärningarna 4:32. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allting gemensamt. Alltså det gick så långt så att man hade allting gemensamt. Nu var det här lett av Gud, därför att år 70 så kom hela Jerusalem att intas och förstöras, och templet skulle rivas ner, och alla de troende också blev spridda för vinden. Och därför så var det ett värde av att de under tiden innan det här hände, då delar man också materiell gemenskap. För det kom ju att försvinna efter ett tag. Så det som är starkt, det sitter ihop. Det liksom hålls samman. När man kom på att man skulle göra trådarna starka, då virar man dem runt varandra. Och på det sättet så ökar man styrkan i själva repet, därför att det var många trådar i detta rep som liksom viras runt varandra. Och så är det med gemenskapen. Den skapas genom trons gemenskap, där vi flätas samman och hjälper varandra. Vi ska be lite grann. Och vi sluter våra ögon och böjer vårt huvud. Så får du be nu att du blir en del i en varm gemenskap. Först med Gud, men också med andra. Du ska be att Herren möter dig på djupet och skapar den förmågan som vi alla behöver. Att älska och visa vänskap. Den helige ande ska hjälpa dig. Men jag vill be särskilt för någon som jag vet sitter här inne just nu som känner att jag har misslyckats på den här punkten. Men jag vill be Gud om hjälp. Räck din hand. Ska be tillsammans med dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig också. Är det någon fler? Herren ska möta dig. Gud välsigne dig där nere också. Herre, jag prisar dig. Jag lovar dig, Herre. För att du ser just nu brister och svaghet och tillkortakommanden på det här området. Dessa mina vänner har räckt sin hand inför dig för att be om en förändring. Och jag ber om en förändring nu. Heligande, hjälp med din kraft. Kom med din närvaro. Styrk och hjälp dem här. Att ta nya tag. I Jesu namn. I Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn. prisat vare ditt namn. Du ska hjälpa oss på ett underbart sätt. Att vi får tjäna dig tillsammans, Jesus. Sida vid sida får vi stå där och tjäna dig, Gud. Herre, vi lyfter också bort all ensamhet, Herre, och utanförskap just nu. I Jesu namn. All känsla av att inte finnas med och få vara med i gemenskapen. Inte känna sig välkommen, Herre. Det ska upphöra, Jesus. Utan det ska bli en varm och innerlig, stark och underbar gemenskap. Därför att du gör det, Jesus. Genom den helige andes kraft och hjälp. Du tar hand om oss alla, ung, medelålders och äldre, Herre. Alla behövs. Alla är viktiga, Herre. Jag prisar och lovar dig, Jesus. Tack för det, Herre. Tack för den spännande tid där vi ska vinna många människor för dig, Herre. Genom kärlekens uttryck. Genom förändrade sinnelag och tankeliv, Herre. Tack för alla som ska bli frälsta i det här området, men i hela Sverige. Jag prisar dig för det, Herre. Tack för en högre nivå av gudomlig närvaro, Gud. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Halleluja. Tack, Jesus. Linus, kom fram nu. Vi har ju pratat vid väldigt mycket.
Absolut.
Och det här är en man som arbetar dagligen med andra människor. Inte bara i jobbet utan också för evangeliums skull. Yep. Säg lite grann om vad det betyder att vara öppen i vardagen och vänlig och sådär.
Absolut. Oj, vad ska jag säga? Nej, men alltså, det du var inne på här och har pratat om i predikan är ju att den kristna tron är ju grundläggande. En gemenskap med Gud och andens gemenskap, en gemenskap med varandra. Och jag kan bara vittna ur mitt eget liv att när jag fick möta Gud så blev en del nära vänner. De sa, du är en annan person. Du är inte samma liksom. Du är samma men ändå inte. Sådär. Min bästa vän sa det. Jag är chockad, sa han. Och tittade på mig. Och vi är vänner än idag. Och sen såg jag hos mina vänner att de såg vem jag var. Det fick ta lite tid. Sådär. Men jag kan bara säga utifrån tacksamhet att jag får se hur Gud verkar i vardagen. Han verkar inte bara här. Gud verkar bara mellan 11 och 13 och 30 i Skärgårdskyrkan. Det är det han gör. Liksom. Det är då öppnar han dörren. Utan han är med jämt. Han har kallat oss. Jag brukar säga att kristendom är en lagsport. Vi håller ihop. Och det finns en bas för vår gemenskap i att vi känner Gud. Och då blir också gemenskapen på ett annat sätt. Liksom. Det finns någonting djupt som förenar oss. Vi blir familj. Och det där behöver man inte säga och trycka på, utan det blir en erfarenhet i våra liv. Och på den vägen är det. Och jag kan själv vittna om många, många gånger hur Gud har gripit in och hjälpt mig i mitt liv och också få se hur Gud har gripit in i nära vänner och förvandlat och hjälpt och löst hopplösa situationer ibland. Många, många gånger. Jag har väl varit med på vägen, tänkte jag säga, sen 1993. Och så där. I början var han lite övertänd. Men passionen finns kvar. Jag tror vi är många här som kan dela med oss om det. Att jag tror att de första åren så fanns det inte ens kyrkobyggnader, utan man samlades. Det var en gemenskap. Och man räknade med andens verk. Och jag vill bara säga till dig, oavsett om du är här och du har inte lämnat dig till Gud, eller om du har gått på den här vägen, så vill jag att du ska veta att Gud är med dig. Han älskar dig och han har en plan för ditt liv. Han längtar så oerhört mycket efter det. Och du är viktigare för honom än vad du någonsin kan förstå. Och vi följer inte Gud av plikt eller för att vi måste, utan av tacksamhet för det han gör i våra liv och det han har gjort.
Du, Linus, det jag har varit väldigt uppmuntrad av, det är att du gör det här i vardagen trots att du har ett företag och jobbar jättemycket. Du har relativt små barn. Och det är väldigt intensivt. Din fru är läkare och jobbar också mycket. Men ändå har du tid med att betjäna människor och till och med ha bönemöte hemma. Säg något om det.
Ska jag säga någonting om det? Ja, men jag tänker vi gör det här liksom som vi kan se att de första kristna gjorde i Bibeln. Du talade om det här med bönerna och gemenskapen. Att vi samlas och vi ber och vi läser Bibeln och vi räknar med att Gud är med i vardagen. Och jag märker själv att det är en sån välsignelse att få vara med och hjälpa någon annan. För då får man perspektiv på sina egna problem som man ibland blåser upp så mycket. Liksom. Det är väldigt nyttigt. Helt plötsligt så kommer jag bort från att sätta mig själv i centrum. Som jag så lätt gör. Men jag har sett Gud verka på många, många olika sätt och på fantastiska sätt genom åren i det. Och det har varit det hemma, det har varit när man har bett med en kompis, när man har träffats på jobbet kanske, var som helst. Därför Gud är med överallt. Och det finns en dynamik i det här livet som gör att man får en passion för Gud. Det är ingen plikt, det är en passion. Det är det. Jag följer ju Gud därför jag vet att han älskar mig. Och jag är tacksam för det. Att han har det bästa för mig. Och då märker jag att när jag går på den vägen, då får jag frid i min själ. Mm. Var det svar på din fråga, ja, eller var det någonting annat?
Jag har ju hälsat på i kontorslandskapet där, hur många hundra som sitter där.
Yep.
Och även haft tillfälle att vara där och själavårda.
Just det.
Och då sa du, här finns det ju hur mycket som helst att göra.
Absolut.
Och det är starkt, va? Mm. Man ser att det finns behov i sin närhet, va?
Just det. Jag hade en gammal predikan en gång som hette från ubåtskristen till vardagskristen.
Men?
Det var länge sedan. Jag tror det var Reinhard Bonke som körde först.
Ja, du får inte dra den nu.
Nej, jag ska inte göra det.
Men tack, Linus.
Ja, tack så mycket.